Det är underbart att ha en god Gud. Jag hittade ett par verser precis innan jag gick upp här som jag måste dela med mig av ur saltaren. Bevara mig Gud, jag flyr till dig. Jag säger till Herren, du är min Herre, för mig finns inget gott utom dig. Det heliga som finns i landet, det härliga, hos dem har jag all min glädje. Det som jagar efter andra gudar får många bedrövelser. Herren är min del och min bägare, du är den som uppehåller min arvedel. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett underbart arv har jag fått. Amen. Vi hälsar Stefan Andersson välkommen. Det ska bli gott att höra vad du har att dela med dig av. Du får presentera dig själv om du vill och så. Ordet är ditt.
Tack för förtroendet att få komma tillbaka till er här. Tyckte det var gott sist vi var här. Tyckte det hela familjen. Det var trevligt att möta er. Några beklagar att ni var en liten skara, men jag tänkte inte så mycket på det. Det blir gott att mötas och träffas som trossyskon på flera sätt. Och jag kan väl ge en kort presentation vem jag är. Jag heter Stefan, som sagt, min familj sitter där med Annika och Johannes och Samuel. Vi flyttade till Göteborg för det är ett år sedan faktiskt. Med en längtan och tankar att starta upp ett arbete mitt bland människor. Och den längtan har vi burit på i många år. Innan dess har jag jobbat som pastor i en EFK-församling i Mullhyttan. Ni känner till det? Charlotte känner till den. Hon har varit där en del, du också. I 8 år. Som var, ja, en fantastisk tid tycker jag. En jobbig tid och fantastisk tid på olika sätt. Men så nu är vi i Göteborg. Och det var en process som startade med en slags längtan och tilltal från Gud. Som vi upplevde. Och vi gjorde en ganska dramatisk flykt. Flytt måste vi säga. Inte flykt. Hoppas jag inte var en flykt. Vi gjorde en flytt. Och Gud har talat att ni ska göra en resa som Abraham. Att lämna och våga lita på mig. En trosresa på något sätt. Och det har verkligen varit så. Vi har börjat landa i Göteborg. Och jag tycker mer och mer att det här känns fantastiskt vara i Göteborg. Jag vet inte hur ni tänker. Ni är måndag. Tänker ni er som göteborgare eller? Ni gör inte det? Okej. Okay. Jag räknar er som göteborgare. Det är stor skillnad. Okej. Men som sagt, det har varit, vi har landat här, vi fick tag i efter mycket om en plats att bo på, det är viktigt. Och vi har mer och mer hittat vårt sammanhang, där Annika jobbar på Kristina skolan som förskollärare. Och Samuel går där och Johannes går på, han börjar gå där men nu går han på Gunnils skola är det. Så, men vi har på något sätt en längtan till Göteborg. Fast nu är jag i Mölndal, som jag tänker Göteborg. Så är det okej? Okay? Det är okej, okay. Ni har fördrag med det. Okej, okay, ja. Just det. Det finns lite kort. Ni får väl fråga mer om ni undrar vem jag är. Jag tycker inte det är alltid så lätt att skriva det. Men som sagt, jag ska bara lägga den här predikan i Guds händer. Herre, vi tackar dig för att vi får vara här tillsammans inför ditt ansikte. Du som har skapat oss, Herre. Du som har utvalt oss. Vi har inte utvalt oss själva som du säger, utan du har utvalt oss. Utifrån de orden får vi komma inför dig, Herre. Jag är tacksam att vi får göra det, Herre. Att du är för oss. Veta det, Herre. Du tänkte på oss innan vi tänkte på dig, Herre. Långt innan vi tänkte på dig. Och bara tacka dig för din oerhörda kärlek och omsorg om oss, Herre. Om var och en som sitter här. Tack för det. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte jag skulle följa dagens tema. i kyrkåret faktiskt, som handlar om att vara medmänniska. Det är lite intressant tycker jag, i och med att det är valdag idag också. Det finns ju mycket i våra valmanifest som vi har sett på de här olika affischerna, som just handlar, tycker jag, om att vara medmänniska. Kanske från olika perspektiv, med lite olika inriktningar. Men det som är gemensamt är ju ändå att var och en vill bygga någon slags bättre värld. Sen har vi lite olika föreställningar om det, de olika partierna, vad det innebär egentligen. Men ändå så tänker jag att i grunden finns en drivkraft i detta, att åstadkomma en bättre värld. Alla är medvetna om den här världen är inte fullkomlig. Mer eller mindre i alla fall. Så att tala om att vara medmänniska idag känns ju som man skulle nästan vilja starta ett parti kanske, om att vara medmänniskans parti. Det är kanske det som förvandlar mest, om vi skulle ännu mer gripa detta, vad en medmänniska är och hur möter vi vår medmänniska. Det är kanske mer av den politiken vi behöver idag. Någon fråga, eller några sagt, ibland ska du inte bli politiker. Ibland går man igång på sån här, man har en slags rätt patos och orättvisor. Jag vet inte, själv så det kanske man skulle engagera sig i. Och jag har inget emot politik på något sätt. Men jag känner att det finns något som jag vill engagera mig ännu mer för, och evangeliet. För jag tror att politiken kan förändra vissa saker. Men det finns inget som förändrar så i botten som evangeliet gör. Därför tror jag mer på evangeliet. Men jag välsignar också politiken, vi behöver det. Vi behöver de ordningarna också i vårt samhälle. Men jag vet inte, när man tänker på det ordet medmänniska, jag vet inte vad du tänker på. Om du tänker på ordet medmänniska, vad tänker du på då? Om du funderar en liten stund, vad tänker du på när du hör ordet medmänniska? Vad säger du? Jag kan ta ett svar, ursäkta. Ja, är det någon som har ett svar? Matteus 7:12, och där står det. Ja, just det. Jättebra. Någon mer? Mm. En slags levnadsvisdom där som man... Ja, man får. Ja, intressant. Mm. Ja, just det. Jättebra. Intressant. Jag behöver inte predika mer. Ni har ju sett svaren här. Jag frågar mina grabbar. Jag tänkte, det är intressant att se vad de säger om det här ordet. Och Johannes, han sa som är 12 år, någon som är med mig som står vid min sida. Någon som är med mig som står vid min sida. När jag frågar Samuel, vad tänker du på när jag säger medmänniska? Han sa, alla människor. Jättebra. Alla människor. Jag googlade lite på det här också och se vad finns det för uppfattningar idag omkring det här. Och jag nämnde om kort några saker här. Någon som, precis som vi har hört det, någon som är med mig som står just vid min sida. Var det flera stycken som hade sagt. Den uppfattning har man om att vara medmänniska. Eller en hjälpande hand. Det här finns ju ett ord som, när man googlar, som återkommer, såg jag, ett jourhavande medmänniska. Någon som finns tillgänglig för mig. Jag kollar också på, det finns ju bilder, ibland på bilder talar mer än ord. Jag tänkte jag skulle visa dem här, men det fungerar inte riktigt tekniskt. Bilder på vad menas med ordet medmänniska. Oftast var det händer som höll i varandra. En hand var en gammal hand, men en ung hand i den gamla handen. En annan bild var flera händer som höll i varandra. Då går du säkert se på bilda. Lur. Känner igen de här bilderna. Alltså medmänsklighet, vi behöver varandra. Vi behöver hjälpa varandra. Gammal som ung. Jag tycker det är fantastiska bilder. En annan bild var en ring där man höll varandra i händerna. Det var pappersgubbar med olika färger. Fantastiska, bra bilder tycker jag. Och det är lite som hur människor då i dagens samhälle kan då ändå säga uppfatta det här. Jag tittar också på synonymer till medmänniska. Och där stod det min nästa, medbroder eller medsyster, broder eller syster eller like. Det var intressant. Det var ju i denna sekulariserade värld liksom att läsa. Det kunde vara en biblisk uppslagsbok som man hade slagit upp de här sakerna i. Och att det står som synonymer. Och på något sätt så känner man det här ursprunget till medmänsklighet. Och det kanske är självklart för oss som sitter här. Finns ju i Gud själv. Det har ju sitt ursprung där. Och vi möter det framförallt i det här dubbla kärleksbudet. Som finns med i hela skriften. Från gamla testamentet in i det nya. Och där Jesus tydliggör det här ännu mer. Vad det menas i praktiken. Och det Bibeln använder som det ord som Bibeln då använder som medmänniska är ordet nästa. Min nästa. Så man kan tänka det som synonym medbroder, medsyster, men min nästa. När Jesus nämner, Bibeln nämner om min nästa så är det min medmänniska. Och som sagt, vad det finns med i det dubbla kärleksbudet. Han svarar, där står det att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa så som dig själv. Alltså det är just själva sammanfattningen av hela Guds lag, Guds bud, Guds vilja. Sammanfattas i att älska Herren av hela hans vilja, av hela hans kraft, av hela hans hjärta och vår nästa så som oss själva. Fantastiskt just den komprimeringen som Jesus gör och som skriften gör då. Summan av Guds vilja kan sammanfattas i två levnadsregler. Att älska Herren och älska sin nästa. Så som sig själv. Det finns med som en röd tråd genom hela Bibeln. Livet handlar ju om relationer. Varje dag så möter vi människor på vår vandring genom livet. Och vi kanske funderar ibland hur vi ska förhålla oss till alla dessa möten som vi möter. En del möten är lätta, en del är svåra. Vi tror jag bär på en längtan allihopa att vara goda medmänniskor. Men hur ska vi vara det? Och vad ska jag vara det för? Jag tror vi behöver vara det för oss själva. Jag tror vi behöver vara det för andra och för vår omvärld. Många gånger så möter du och jag olika medmänskliga problem. Vi kanske möter dem på busshållsplatsen. Vi kanske möter dem i affären. Vi kanske möter dem på jobbet. Vi kan möta problemen när vi själva är tyngda. Det kommer en annan människa. Någon annan människa kommer i min väg när jag känns men jag är tyngd. Orkar jag vara medmänniska idag? Med allt som ska göras. Orkar jag det? Jag tror det. På något sätt så måste det finnas en väg i detta. Det måste ju finnas en väg att vara medmänniska. Och kanske, det här är mina tankar, men att vi kanske både som enskilda, jag talar till mig själv, upptäcka mer av det här. Hur kan jag vara medmänniska? Hur kan vi som Guds folk, som kyrka i vårt samhälle vara en medmänniska. Om detta är en så central del av Guds vilja. Och hur mycket tid och utrymme ger jag det här i mitt liv? Hur mycket när jag det här i mitt liv att vara en medmänniska? Och på vilket sätt? Och det kanske finns sätt som vi kanske komplicerar det hela ibland. I det här med att vara medmänniska. Kanske det inte är så jättesvårt. Det finns ju olika sätt det här skulle kunna uttryckas på. I en artikel som Stefan Einhorn skriver så nämner han om en kvinna. 86 år gammal, sjuksköterska som heter Heidi. Hon sitter varje dag 14 timmar i sin rullstol på Syris tågstation. I 14 timmar delar hon ut välsignelser och kärlek till alla som kommer dit. Hon sitter i en rullstol och välsignar varje människa som kommer till Syris tågstation. Vad gör det med den tågstationen, tänker jag? Det här rör vid mig. En kvinna som kanske har ett handikapp. Man kan tänka att ja, det är kört, det är mycket som skulle kunna. Hon sitter i 14 timmar och välsignar människor. Vad gör det med en sån tågstation? Vad gör det med människorna som vandrar på den här tågstationen? Hur många av oss skulle vilja sitta 14 timmar på en tågstation och välsigna människor? Jag vill vara ärlig, jag räcker upp en hand. Så det kanske inte är vår kallelse så. Men någonting måste ju brinna i den här människans liv. Det måste ju finnas någonting i henne som gör att sitta där 14 timmar varje dag. Och vad är det? En annan person som är ett stort föredöme, tycker jag, i att vara medmänniska är Moder Teresa. En enkel kvinna. Som har gjort stor impact på hela världen egentligen. Med ett väldigt enkelt levnadssätt. Att vara en medmänniska. Det finns många som har, både mäktiga män som har kommit och gått. Mäktiga kvinnor som har satt sina avtryck. Men den här kvinnan har satt sitt avtryck i den här världen. I hela den här världen. På ett sätt som få skulle göra egentligen. Eller har gjort. Jag vill inte upphöja henne på något sätt. Men det finns en grund för att hon gör det hon gör. Vad är det som driver henne i hennes jobb? Vad var det som drev henne? Hon lever ju inte. Vad var det som drev henne i hennes vardagliga jobb? Att möta människor. Det var Jesus. Och det kanske låter enkelt. Vi har sagt det många gånger i söndagsskolan. Sån. Jesus är svaret. Och det är det. Det är fortfarande svaret. Det kommer alltid vara svaret. Och jag känner att jag vill inte pruta på det svaret. Utan jag vill ha mer av det svaret. Jag vill ha mer av denna biten i vårt samhälle. Jag har ett förmånen sen vi flyttade hit och träffade en vän. Jag tror jag nämnde lite om det sist. Han är inte troende. Möter honom en dag. Han sitter på jobbet och så läser han en bibel. Jag tänkte vad intressant att han sitter och läser en bibel. Det var inte vad jag hade tänkt mig om honom. Och så jag skojar med honom och sa, jaha, du sitter och läser boken där. Så ja, det är en fantastiskt intressant bok. Jaha. Så såg jag, det var en sån här familjebibel. Så var det ett uppslag där på Gamla Testamentet. Någon drastisk bild så här. Så jag tänkte, jaha. Intressant. Och så fortsatte han säga, ja, det är en fantastisk bok. Alltså, jag måste säga det. Jag har inte läst så mycket, men det lilla jag läst är ju väldigt intressant. Och så säger han efter ett tag att jag tycker lite svårt det med Gamla Testament om jag ska vara ärlig. Men Jesus måste jag säga, det är något som fascinerar mig. Den där Jesus alltså, det han gjorde, det han, varför? Det är ju helt otroligt det han gör denna människa. Och som fortfarande består, alltså det är ju fortfarande lika aktuellt det han har pratat om. Jaha, så tänkte jag bara, kände jag att det här var intressant, du fortsätter berätta. Så han fortsatte liksom, vad menar du med det här? Hur har du liksom... Ja, han berättade i alla fall lite om att han har mött en vän som har kommit till tro och lite så här, och det har påverkat honom, men det finns ett intresse av Jesus där. Så jag var runt, sen har jag en fråga till dig. Ja, så tänkte jag, det kommer med en sån här klurig trosfråga. Så sen så säger han så här att det är så att jag var runt i ett antal kyrkor. Men jag vet inte, jag blir lite så här fundersam. För första förstår jag inte vad de säger. Och det är ju ingen som pratar om Jesus. Varför är det så? Och jag tänkte, det är ju inte, ja, vad ska jag svara på den frågan? Det är ju skrämmande, så här. Ja, jag fattar ingenting. Det är ju det här, varför gör inte kyrkan? Det är ju här kyrkan ska tala om. Jesus. Ja, men det finns ju människor som har förändrat världen. Det finns ju så här revolutionister och så här. Och, som Che Guevara, så här, men det är ju ingenting mot Jesus. Han är ju inte troende. Det här måste ju... jag vill ha en kyrka som pratar om Jesus, säger han. Jaha. Och vi har slått följe på vägen. För sen så frågar han mig om... jag skulle vilja starta en diskussion. Skulle samtalsgrupp omkring Jesus? Skulle du kunna hjälpa mig? Och jag var inte sen med att svara på den frågan. Så nu ska vi starta snart en samtalsgrupp då, omkring Jesus. Utifrån hans intresse. Jag har inte drivit frågan. Utan han får driva frågan. Och han, det är liksom, han gör ju det kyrkan skulle göra. Han vill få ut Jesus på bland folket, säger han. Vi måste få ut Jesus. Jag tror på Jesus. Jag vet inte om Gud och det här, det har jag inte fattat riktigt. Men han är ju en fantastiskt bra människa. Men vi måste få ut Jesus bland folket. Så att han driver hela frågan. Vi kan väl börja här. Så när vi har börjat här så kan vi fortsätta där. Okej. Okay. Jag har jobbat som pastor åtta och försöker stötta och putta och uppmuntra så här. Människor att följa Jesus så här, och det kan vara ganska trögt, måste jag säga. Och sen plötsligt får man en person som bara, det tänder och brinner för det här. Han har en resa att göra, att upptäcka vem Jesus verkligen är. Vi hade ett intressant, han har ju lite, det blir väldigt hopblandad bild av Jesus, lite new age-igt och allting så här, men jag tänkte jag får finnas med där. En annan god vän, god teolog som finns med där också i det här sammanhanget just nu, så ska vara med på den här som slags kursen, eller vad ska jag säga. I alla fall, så tänker jag, jag får vara med här. Och leda honom på något sätt. I hans längtan mot Jesus. Och vi hade ett samtal till och med sist om korset. Vi sa att om vi ska ha en diskussionsgrupp så kommer vi komma till korset ändå. Och då kan det hända att det kanske blir jobbigt till och med. Här korset står för något väldigt dynamiskt. Och allvarligt och glädjefyllt. Och så, ja, men ska vi ha det andra så... För först var jag lite tveksam. Men ja, vi kan ju inte bara ha ena. Om vi ska ha Jesus måste vi väl ta det också då. Så vi måste ju ha hela paketet. Så även den biten finns. Och jag märker det. Jag tror att det finns en längtan faktiskt i vårt samhälle mer efter just Jesus. Än vad vi tror. En del så, jag läste någon artikel för ett tag sedan om just andligheten i vår tid. Och den här personen som... kommer inte ihåg hans namn faktiskt, skrev om det här, menar på att det var på väg ut lite av just de här nyandliga rörelserna. Människor börjar fråga efter ännu djupare mening än vad det kan ge. Och då kommer det här gamla som är rätt, tillbaka. Det här Gud, Jesus, kommer tillbaka. På något sätt så är det som stenarna ropar idag. Men jag tror det, alltså, som tillbaka till Moder Teresa, det fanns något som drev henne i hennes jobb. Och det var Jesus. När Jesus själv undervisar om att vara nästa, så gör han det med den här berättelsen om den barmhärtige samariten. Och när man läser den berättelsen så är det intressant att se vilket sammanhang den står i. Vi har ju hört den här berättelsen, kanske de flesta av oss här sedan barnsben. Men det är intressant att se vilket sammanhang den här berättelsen står i. När Jesus får frågan, eller när han ställer den här frågan, vem är min nästa? Vad heter det? Ja, så står det i ett visst sammanhang. Och det är efter, det står i ett missionssammanhang. Alltså det här, den här frågeställningen kommer efter han har sänt ut de 70. De kommer tillbaka. Och när de har kommit tillbaka så är de glada, uppfyllda. För de har sett hur demoner har fört ut människor. De har sett Guds kraft i verksamhet. Men det är som Jesus tar dem på något sätt in i någon kärna av sin undervisning. Och han undervisar om vad är din nästa. Och jag läser berättelsen från Lukas 10 och 23. När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sade: saliga är de ögon som ser det ni ser. Ty jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det. Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sade till honom: vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sade till honom: du svarade rätt, gör så får du leva. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: vem är då min nästa? Så svarade Jesus genom att ge en liknelse. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sade: sköt om honom, och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen? Här får Jesus en fråga av en laglärd man som kunde lagen in och utan till. Han visste ju redan svaret på ett sätt. Han ställer först en fråga till Jesus, men Jesus vänder på det hela. Han ställer frågan tillbaka till honom genom att berätta en berättelse. Vem var nästa i den här? Och han svarar ju att den som är nästan i den här är ju den som hjälper honom, den barmhärtige samariten. Och i det här sammanhanget så var det mest ett samtal i de här politiska partierna, som fariseerna och saddukeerna, om just vem som var den nästa. Och på något sätt har det gått en exklusivitet i det här. Och när man talar om nästa så handlar det mer för dem om att någon som tillhörde ens parti eller en trosfrände. Och när Jesus tar upp det här så är det för att skärpa och tydliggöra. Det är väl inte det det handlar om från början egentligen. Utan det handlar om något mer. Det handlar inte om att sätta etikett på någon, vem som är min nästa. Utan när Jesus vänder på det så är han: den som gör min nästas verk, alltså den som hjälper min nästa, han är min nästa. Den som hjälper den svage, det är han som är min medmänniska. Man kan inte säga att den människan är medmänniska som en titel, utan den som gör de medmänskliga gärningarna blir en medmänniska. Det handlar om vad vi gör, inte vad vi säger. Det är det Jesus lyfter fram i den här berättelsen. Det handlar om vad vi gör, inte det vi säger. På något sätt så måste den här mannen gå tillbaka. Han vet vad det står skrivet. Jag vet inte om han levde så själv. Jesus var säkert inte emot honom, men han ger honom en fundering tillbaka. Han ville snärja Jesus, men jag tror han gick mer med frågor tillbaka. Ofta var det så med människor som mötte Jesus. Och när Jesus, för mig så blir Jesus, han visar på 2 sidor tycker jag. Delvis så är hans undervisning visar vad en medmänniska, som vi har hört här, vad en medmänniska är. Jesus är själv en sann förebild på vad en medmänniska är. Någon som kommer upp vid en sida. Någon som hjälper en svag. Hela hans liv var ju det. Han intog en tjänares gestalt. Han satte sig inte som herre först och främst, utan intog en tjänares gestalt. Han gjorde sig ett med oss. Han gjorde sig själv till medmänniska. En bland oss. En bland alla andra. Och när det bibliska uttrycket för församling, tänker jag, vi är en kropp med många lemmar. Många lemmar som hör ihop. Så är vi medmänniskor som hör ihop. Just hela den här kroppsbilden som Paulus lyfter fram handlar om att vi hänger ihop. Vi sitter ihop, vi är beroende av varandra. En lem kan inte säga till någon annan att jag behöver inte dig. Det är Guds grundtanke. Vi behöver varandra. Gud själv är ju en enhet av tre personer i sitt väsen. Vi behöver varandra. Det ligger i Guds väsen, i Guds rik, i Guds natur. Och Jesus visar med hela sitt liv vad en sann medmänniska är. Det finns ett annat uttryck som griper tag ännu mer i mig. Och det är vid domens dag. Och den är ganska drastisk på ett sätt. Men det är vad Jesus säger. Vid domens dag säger han de här orden bland annat. Från Matteus 25. Och jag läser från vers 35-36. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Alltså Jesus identifierar sig själv som en av de här hjälpbehövande människorna. Han ställer sig där bland dem och säger, här är jag. Så när vi möter en hjälpbehövande människa så är det Kristus vi möter. Och just den här människosynen har ju moder Teresa. Hon följer Jesus som sin herre och tjänar honom som sin förebild. Men hon ser också uttryckligen Kristus i varje människa hon möter. Just det här levde hon, var hennes levnadsvisdomar och levnadsregler som gjorde att hon kunde göra det hon gjorde. Och det jag tycker oerhört starkt, han kliver ner så långt så han identifierar sig med var och en. Så när du och jag möter en människa i nöd eller i ett hjälpbehov, så är ju egentligen tanken, det skulle ju kunna vara jag. Kan jag byta plats med den här människan om jag stod i den här situationen? Hur skulle jag uppleva? Hur skulle jag känna då? Och det här gör man ju inte så här snabbt. Här behöver man ju stanna upp. Här behöver vi lyssna in. Här tror jag framförallt i vår tid vi behöver bli medvandrare till varandra. Vi behöver slå följe på varandras vägar. Om Gud leder mig till människa som har ett hjälpbehov, som behöver ha en utsträckt hand, att finnas till hands där och att se det här, det kunde varit jag. Hur gör jag? Jag kanske behöver förstå ännu lite mer av vem den här människan är. Vi har ju varit väldigt bra ibland som kristna att säga att så här ska man göra, förklara allting. Och vi möter inte människor där de är. Men jag märker en väldigt skillnad. Jag själv har fått en förändring där. Jag var väldigt snabb när jag var ung och ville förklara så här vägen och allting. Men jag har insett med ålderns vishet att det bästa är ändå att möta en människa där den är. Och börja där. Och följa den på vägen. Där vi vandrar en bit tillsammans. Och det är kanske inte bara jag som får utbyte av det. Vi bägge två kommer få utbyte av det. För vi hör ihop. Det blir något mer. Och det här tror jag finns en djuphet i detta att vara medmänniska. Som vi behöver återerövra, återupptäcka. idag i våra sammanhang. Att tänka som Jesus gjorde. Han går ju väldigt långt också, Jesus. Han säger att Matteus 5, 43 och 48. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för den som förföljer. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp för både onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar den som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Jesus sträcker ut det här jättelångt egentligen. Att vara medmänniska handlar om att älska sin fiende också. Att be för den. Kanske inte ska acceptera vad den gör. Men Gud har en annan strategi. Intressant politik, tycker jag. Om man ska omförvandla det till något partipolitiskt. Vad händer med en värld om man börjar älska varandra istället för att ge igen? Det är ju hedningarna klara det här, säger jag. Jag vill att ni ska sträcka er längre. Älska kan, alla kan älska någon, alla har vi en förmåga att älska. Men jag säger att ni ska älska till och med er fiende, säger Jesus. Och de som är motbjudande. Och ibland har vi tur med, vi har ju svårt att älska våra medsyskon. Ibland har vi inte kommit så långt på vår trosvandring. Jag kan peka på mig själv, jag pekar inte på någon här. Men det är ju lite så ibland i våra liv. Men hur ska vi kunna vara medmänniskor? Det känns ju fullständigt omöjligt. Ja, det är det. Det är omöjligt. Det är omöjligt utan Gud att vara medmänniska. Därför så är det tillbaka till kärleksbudet. Det dubbla kärleksbudet. Att älska Herren din Gud av hela din kraft och hela din förstånd. Av hela ditt hjärta och din nästa så som du själv. De här båda bitarna måste finnas med för att vara en sann medmänniska. Vi klarar aldrig att vara medmänniska på att bara älska människor. Vi måste älska Gud. Vi måste se behovet av Gud i våra liv. Där sitter med de två bitarna. Man kan inte ta isär dem. De hänger ihop. Men tillsammans med honom som har sagt, jag vill gå med dig. Jag vill vara din medmänniska på ett sätt. Man uttrycker sig så. Jag vill vara med dig alla dagar in till tidens ände. Vi har fått ett löfte om en som är med oss i alla dagar, alla situationer. Och jag känner ibland, nu börjar jag bli mer och mer taggad, för ju svårare saker man möter så känner jag, här klarar inte jag. Om det här ska ske någonting så måste du kliva in här, Gud, och hjälpa mig. För det här känns omöjligt, och då talar jag om situationer där jag känner att Gud har på något sätt lett mig in. Jag klarar inte det här, Gud. Jag är fullständigt beroende av dig. Jag kan inte möta den här människan. Jag tycker inte ens om den. Du säger att jag ska möta den. Hur ska jag göra? Då börjar bönen. Bönens liv. Gud, hjälp mig att göra det du vill. På något sätt så tar det slut på mig själv och Gud får ta vid. Och då händer något alltid med oss i våra liv. Vi förvandlas. Och när jag förvandlas i den insikten så förvandlas alla människor också. Men vi behöver komma till det här vägskälet. Ska vi vara medmänniskor behöver vi en insikt att vi måste göra tillsammans med Gud. Och vi känner igen det. Men vi måste göra den här resan om och om igen. Och därför har Gud gett oss den heliga ande. Ordet för den heliga ande, parakletos. En som kommer upp vid vår sida och stödjer oss. Stödjer oss på vår vandring. Jesus kallar att följa efter honom. Kom och följ mig så gör jag er till lärjungar. Det här går ju inte på en dag. Inte i mitt liv. Inte två heller. Jag hade trott om jag... Alltså från när jag kom till tro... Det är 25 år sedan. Då tänkte jag att, har jag vetat att jag inte kommer så här långt idag, hade jag blivit väldigt frustrerad. Jag trodde att jag, ja, 10 år, då kommer jag vara fullfjädrad kristen. Det tar längre tid, de här processerna, tyvärr. Och vi får jobba med dem hela tiden tills vi kommer hem. Men det sker alltid någonting, tycker jag, ändå i mitt liv så fort jag öppnar upp mig för det han vill göra. Men vi behöver komma till den här insikten i det dubbla kärleksbudet. Vi behöver dig i det, Gud. Och vi behöver dig, helige ande, för att möta en ny morgondag. Och veta att han är med mig där. Och ibland är det inte orden eller sakerna som gör att en människa får hjälp. Ibland är det en kram. Ibland räcker det med en kram av medmänsklig äkta värme som gör en människas vardag som kanske är mörk till ljus. Där du går fram på ditt jobb eller vad du är, så kan du vara ett ljus. Du och Jesus, du och den heliga ande, kan vara med och tända hopp. Och förändra situationer. Det är vår kyrka, tycker jag. Och jag skulle vilja se mer av det här, både i mitt eget liv och i det här som vi vill gå in i Göteborg. Vad kan vi se mer av det här? Vi behöver hjälpas åt här också. Vi behöver sträcka ut handen till varandra. Vi klarar inte det själva. Vi behöver hjälpas åt. Vi behöver våra bröder och syskon för att hjälpas åt. Vi är ett lag. Jag ska inte bli socialdemokrat här, men vi är ett vi. Vi är ett vi. Och vi kan lyckas tillsammans med Jesus om vi är ett vi. Herre, jag tackar dig för att du har visat vägen, vad en sann medmänniska är, Herre. Tackar dig för att du har rört vid oss, Herre. Och du fortsätter röra vid oss, Herre. Och här utanför oss så möter vi dagligen, utanför kyrkans väggar, möter vi dagligen människor med olika livssituationer, Herre. Du har kallat oss att möta dem, Herre. Ibland så behöver vi själva bli mötta, Herre. Det kanske är en växelverkan där. Men Jesus, jag tackar dig för att du har lovat att gå med oss, Herre. Och precis som den kvinnan som då sitter där varje dag på Syrs tågstation, Herre. Hjälp oss att se dina vägar, Herre. Dina uttryckssätt, Herre. Som kanske är mycket närmare vad vi tror, Herre. Hjälp oss att ta dem, Herre. Även om det ser litet och futtigt ut, Herre. Vi tar det du ger, Herre. För då har du lovat att det ska växa, Herre. Hjälp oss i varje möte med de människor vi möter, Jesus. Hjälp oss också att stanna upp när vi ska stanna upp, Herre. Att inte rusa förbi, Herre. Det är så lätt i den här tiden vi lever i. Hjälp oss, vi behöver hjälp från dig, Herre. Amen.